Välkomna.
Tack.
Till
Simon.
Hembryggning. Halleluja.
Tack så mycket.
Idag med en ärad gäst.
Hunden Olle.
Hunden Olle.
Och hans ägare.
Och hans ägare.
Johan.
Ja. Mm. Välkommen.
Tack. Kul att vara här.
Helt bra. Tack, du är nyss hemkommen från en resa till Alperna.
Absolut. Mm.
Alla ben intakta.
Alla ben, det var bara så här smöråkning.
Var det?
I solen.
Aj.
Det är bara överkropp.
Och?
Nej, det här är ju skrämt. Det är det som folk. Ja.
Är du en sån som åker monoski? Eller?
Alltså monoski har jag faktiskt aldrig åkt.
Du har inte åkt det? Nej. Det borde väl nästan få en sån revival nu när 90-talet kommer tillbaka lite.
Ja.
Eller det kanske är med 80-tal.
Det är ju en ganska omöjlig konst att åka monoski.
Varför har vi Johan här idag då?
Han kan ju det med kaffe.
Är det eller?
Eller?
Ja, vi får se. Väldigt tyst.
Ja.
Nej, men det vet vi att han kan.
Det vet vi verkligen att du kan. Du har ett kafferosteri som ligger tvärs över gatan här egentligen.
Ja. 50 meter härifrån typ. Som heter Gringo.
Gringo.
Eller Gringo Nordic.
Och det är inte ditt första...
Det är mitt andra kafferosteri.
Mm. Right. Ja. Det första brann upp? Nej.
Nej, det gjorde inte. Men det försvann.
Ja.
Fast det finns kvar.
Ja.
Mm. Men det försvann från mig.
Ja. Jag förstår.
Men hur länge har du sysslat med kaffe liksom?
Jag var en sån här hemmarostarnörd ganska tidigt. Jag var väl, men jag har nog hållit på sådär och rostat kaffe nästan i 35 år.
Okej, okay. Shit.
Började med långpanna och så fick jag tag i någon sån här östtysk blåsmaskin som man kunde stoppa in kaffena och virvla runt. Och sen, ja, har jag rostat på allt.
Okay.
Sån här varmluftspistol, ja.
Okej.
Okay. Det mesta. Som liksom förvandlar gröna bönor till bruna bönor.
All right. Ja, men coolt.
Mm.
Ja, tanken med det här avsnittet är ju att vi ska prata om kaffe i öl. Kanske ni förstår. Alltså hembryggning och kaffe i öl, hur man gör och så vidare. Och även kolla på likheter och skillnader då med kaffe och ölbryggning helt enkelt. Bryggning och bryggning.
Har du någon relation till hantverksöl och kanske framförallt hembryggning?
Ja, alltså jag tyckte en gång i tiden för ett antal år sedan att jag var jätteduktig att brygga öl.
Ja.
Så jag hade min lilla brojmeister hemma och gjorde recept och så tänkte jag att nej, men nu när jag har jobbat med kaffe under så många år så ska jag nog börja brygga öl istället. Starta ett ölbryggeri. För att jag gör ju så god öl och det tyckte ju kompisarna också. Och så.
Mm.
Så var jag på några olika bryggerier, bland annat Stigberget här i Göteborg, och körde såna här heldagar. Bara var med under bryggdagar liksom.
Ja. Mm.
Och då insåg jag att jag är alldeles för otålig liksom för att brygga öl. Kaffe har ett helt annat temperament än öl.
Ja. Alltså själva processen är snabbare och rostar du får instant.
Verkligen. Det går fortare. Alltså en rostprocess tar kanske mellan 9 och 15 minuter från grön böna till färdigt att brygga och njuta av.
Ja,
okay. Öl är ju något helt annat.
Ja. Sant, ja.
Nej, men det passade verkligen inte mitt temperament på riktigt. Och det var all respekt. Och sen insåg jag att min öl är ju inte så fantastiskt god. Detta är ju ett antal år sedan och jag menar, snabbt så kom det så otroligt mycket bra öl ut på marknaden.
Mm.
Så att det var ju helt fantastiskt tyckte man att man kunde göra så god öl hemma själv. Men det var ju bara för att branschen på något sätt, alltså craft beer var ju i sin linda på något sätt liksom. Och sen insåg man så här, herregud, det går ju så fort, ölen blir så mycket bättre så snabbt.
Mm. Det är knappt man kan liksom komma ihåg den känslan, men för 10 år sedan så var det ju nästan svårt att hitta bra svensk hantverksbrygg öl.
Ja.
Kanske lite tidigare, det var ju väldigt, det var svårt att saga en bra IPA på den tiden, kommer jag ihåg.
Mm. Mm.
För all amerikansk IPA var ju trött och all svensk IPA var ju oxiderad typ.
Ja.
Nästan.
Ja, jo. Jo, förvisso. Nej, men det är väl också hur berest man är liksom. Alltså för många är väl, för många tror jag liksom att den första liksom riktiga IPA man drack kanske var svensk eller är svensk nog idag. Om man jämför med, alltså när jag blev biten, då var det ju fortfarande nog amerikansk öl som var den första IPA man drack liksom.
Så är det, idag finns det ju inte stor anledning att be sig att hämta öl från USA liksom.
Nej, många
fall. Då är det ju nästan mer nostalgiska skäl eller lite sådana saker.
Ja, alltså.
Du skickade en bild på dig själv, Magnus, häromdagen, där du drack Pliny
ur flaska. Ja. Det är väl som man ska njuta av Pliny.
Det
är också en gammal klassiker, ja.
Men en grej jag tänkte på det, Johan, att det känns lite som att när man börjar tycka att ölet som man bryggt är dåligt, är inte då man börjar bli en bra hembryggare lite grann?
Man ska ju vara självkritisk, tycker jag, ju en bra egenskap som bryggare. Man ska aldrig vara nöjd. Alltså, jag vet inte, en del av mig tycker väl så. Det är bra att aldrig vara nöjd. Och sen så har jag ju, men jag har ju väl alltid också varit sån, jag litar ju inte på farsan liksom. Du vet, man ger öl till pappa, du är ju världens godaste öl jämt, ja. Liksom. Men man får hitta sådana som man som man litar på. Men jag har väl alltid sagt det, att min spaning är att de bryggarna som är mest självkritiska är de som bygger bäst öl.
Ja, men jag
håller med. Det är väl ganska naturligt att om man försöker utvecklas så blir man bättre än om man nöjer sig liksom.
Ja.
Men jag trodde liksom på den tiden, för jag hade ett program som heter Brewtoad här för mig.
Det
var ett online-program alltså. Och då kunde man liksom, alltså jag kommer från kaffevärlden och där har man liksom ingenting, alltså man har inte så mycket att mäta kvaliteten med liksom, hur man rostar. Man kan ju ha en massa olika rostningscykler och sådär, så smakar det olika. Men där kunde man liksom slå in allt och så fick man ett bitter unit, jag kan inte alla de här titeln. Men det var som att man kunde slå in i det här dataprogrammet hur ölen skulle smaka på något sätt. Och det var jag så fascinerad av i början, att man kunde göra det. Sen slutresultatet var ju inte alltid identiskt med vad jag hade i mitt huvud. Och det var ju så sjukt frustrerande, för jag skaffade också en 20 liter sån här bra majs där, som jag snabbt bytte till en 10 liter, för att när man väl hade bryggt sina, ett antal, det är ju ett par backar liksom med flaskor, och så var den inte så god, så man bara okej, då gör jag väl om det här, så får vi se om en månad hur det blev. Jag tyckte det var så otroligt frustrerande.
Jag fattar, det köper jag också, och det är därför som jag tycker att det är viktigt, alltså just med ölbryggning är ju alla, processen är ju viktig, för jag har liksom inte råd att lägga de här 8 timmarna och sen, som en bryggdag tar nästan, sen vänta i en månad på skit. Utan jag vill att det ska bli så bra som möjligt, och då får man lägga manken till, tycker jag, och mäta det jag kan mäta och vara så noggrann som möjligt i processen liksom. Det är väl min liksom åsikt om det. Jag har kaffe med mig här. Ska vi ta det nu eller ska vi vänta med det förresten?
Jag hade kunnat tänka mig
att vi kan ta lite slurk.
Det här är lite roligt, för inför det här programmet så undersökte jag lite, och ni som har lyssnat förut vet ju om att jag sovidar en del grejer till min öl. Och då hittade jag att det finns en restaurang i Chicago som heter Band of Bohemia, som är världens enda bryggpub med en stjärna i Guide Michelin. En sån sak, det är coolt. Och de serverar kaffe till sina efterrätter som är ganska liksom erkänt bra. Och de sovidda kaffe. De sovidda kaffet i 65 grader, grovkrossat, 7 gram per liter. Nej, 7 gram per deciliter. Med kryddor för säsongen liksom. På hösten lite murrigare, typ rosmarin och sådär. Och sen så på våren lite mer, du vet, fruktigare, typ med vårigare kryddor helt enkelt. Och sen så efter det så hettar de upp det och serverar liksom till sina kunder då. Så här är ju det här kaffet som jag valde, som vi kan prata om mer sen då. Och så har jag då sovidat det med kryddor. Så får ni pröva det här kallt då. Spännande. Ni kan se om ni kan gissa kryddan. Vill ni göra det eller ska jag berätta vad det är för krydda direkt?
Allt kul att gissa.
Det är kul att hitta på någon skumkrydda.
Jag tänkte ju att vi skulle köra den här. Min plan var ju att vi skulle köra den på nitro också. Att Simon skulle skaffa lustgas. Vi kan köra den via lustgas min sån här stoutkran hade jag kunnat koppla på här. Men,
nej, det ville sig inte riktigt.
Jag langar hit varsitt glas.
Tål ju inte riktigt kaffe, så är de här lite känslig. Eller jag får vara lite försiktig, menar jag.
Det är ingen som lyssnar på dig, Simon, nu.
Nej.
Du tål inte kaffe?
Jag blir ju... jag blir typ, känner mig full och får migrän när jag dricker kaffe, så jag har fått sluta dricka kaffe i princip.
Oj.
Har du pratat med någon om det här?
Nej.
Decaf då?
Ja, jag dricker, det gör jag. Så jag dricker väldigt mycket koffeinfritt kaffe. Jag dricker i princip lika mycket kaffe som innan. Mm. Men jag kan dricka det. Jag vet inte, jag pratade med någon portugisiska en gång som påstod att det var något de tvättade med kaffet med. Hon hade exakt likadant. Jag vet inte, är det något som du vet?
Nej.
Det var ganska hög syra.
Mm.
Men då, det här har jag kört 5 timmar då i 65 grader för att jag glömde bort det.
Är det bara en krydda eller?
Det är 2 kryddor. Mm. Det är väl en som jag tycker är mer framstående än den andra. Och det är inte pommeskrydda idag heller.
Inte piffig allkrydda heller.
Piffig, sa jag inte.
Mm.
Känner du igen ditt kaffe liksom?
Nej. Så det är inte så att jag skulle sätta... Jag kommer inte faktiskt ihåg. Jag önskar att jag hade kommit ihåg vad du tog för kaffe, men det gör jag inte. Men det är ju någonting lite fruktigt, kanske afrikanskt eller något sånt där.
Tycker du om det? Är det gott? Eller
Det var väldigt gott faktiskt. Alltså jag brukar ha väldigt svårt för kallt kaffe, eller cold brew. Faktiskt. Jag tycker ofta det smakar lite fadd.
Okay.
Fadd karaktär. Men det här var ju gott. Det var ju fräkt.
Ja.
Hur gjorde du det då?
Jag grovmalde bönorna och körde som de gjorde då. 7 gram per deciliter.
Mm.
Så jag gjorde 5 deciliter då. Vatten. Och grovmalde bönorna. Och sen så hade jag en glasburk och körde då i 65 grader i 5 timmar.
Mm.
Tillsammans med kryddorna rätt i då. Och sen så efter det så körde jag det genom ett vanligt militärfilter. Mm. Ner i flaskan då. Så jag tror att det är ännu bättre om man får det ännu färskare. För då har du liksom inte heller haft någon kontakt med syre nästan. I princip så skulle man kunna göra det helt slutet i en sån här burk eller i en petflaska och bara servera det genom en ja, men ska jag säga vad den är, vad jag för kryddor då?
Jag går bet på det.
Jag har en krydda som jag är helt
säker på.
Okej, ja. Shoot, Simon.
Ingefär.
Nej.
Va?
Jag tänkte att det var stjärnanis, men det
är du säker på att det är ungefär i?
Jag
tycker
säker.
Att det luktar juligt.
Ja,
är det
tänker
någon
jag också.
Julig krydda i?
Apelsin och ungefär, tror jag.
Apelsincest är den ena då. Det tyckte jag var det. Och sen är det Sichuanpeppar då.
Ni
som känner mig.
Igen.
Jag älskar Sichuanpeppar.
Så man kan alltid gissa på den då.
Ja, det kan man.
Det var ju lite julig karaktär.
Ja.
Ja, men det blir ju lite söt sådär. Ja. Och lite frisk.
Ja, precis. Ja, men,
så kanderad ingefära var det första
jag tänkte. Ja, jag hade också ingefära på listan där.
Ja, roligt. Men det kan nog vara Sichuanpeppan, tror jag. Som är lite,
nu när du säger liksom. Det så är det som att det, för den sitter ju på tungan. Den lägger sig
man
mitt på tungan. Liksom. Liksom.
Ja, ja. Ja, men skoj. Men det var en parentes. Vi kanske ska gå till den här intervjun vi gjorde på kafferosseriet härifrån.
Just det.
Så kan vi dricka kaffe här så länge.
Vi backar bandet 2 månader ungefär.
Yes.
Början av januari så åkte jag och Magnus till Gringo. Det var när Simon var krasslig.
Mm. Ja, precis.
Och besökte och gjorde en liten provsmakning där på 10
olika kaffesorter.
Olika kaffesorter. Med då någon slags mål om att vi skulle välja 3 olika sorter som vi ska brygga på.
Mm.
Så vi lyssnar på hur det var då.
Mm, det ska bli spännande faktiskt. Mm.
Hallå! Tjena!
Hej!
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 Hej! Vi står i 200 meter från studion idag.
Ja.
Inne hos Gringo. Kafferosteriet, eller hur?
Mm,
med
Johan.
Stämmer.
Mm.
Hur läget?
Jo, det är bra. Det är ju en skön söndag.
Det är en skön söndag.
Ja.
Precis, ja, men här är vi ju nu och vi ser ju kafferosten antar jag framför oss, va?
Mm.
Som man även skulle kunna rosta malt i.
Mm.
Nästan, va?
Ja, det kan man. Eller nötter eller,
det var,
som eller vad man nu har som man vill rosta.
Ja. Men det luktar ju väldigt gott här. Och runt om oss så ligger det en massa kaffesäckar med orostat kaffe, antar jag då. Grönt, eller vad säger man? Säger man orostat?
Man säger ju råkaffe, råkaffe på svenska, eller green coffee på engelska.
Okej. Okay. Från lite olika håll, för du importerar kaffe eller också, eller från, du pratade förut om att du har varit en del i Colombia.
Mm.
En mycket colombiansk kaffe, eller hittar man sådana nischer liksom?
Nej, alltså jag tänker alltid att jag är en sån här genre-rostare liksom. Jag tycker om väldigt olika typer av kaffen, och då blir det att man köper från ganska olika typer av länder. För en viss, ja men ett visst, vad ska man säga, en viss terroir, alltså jord och höjd över havet och allt det här skapar en viss typ av kaffen. Så att det blir ju att man handlar från väldigt stora delar av den kaffeproducerande världen. Även om jag har ju en gård i Colombia, så det är klart att jag brinner lite för det, lite extra.
För är kaffe så annars att allt kaffe är samma art, och sen finns det underarter? Jag tänker som humle och som vin på något sätt är ju egentligen samma art, och sen så är det klimat och terroir som du pratade om förut som ger, förutom rostningsgraden då antar jag, som ger smaken.
Ja, alltså det finns ju, man kan säga att den stora arten är ju arabica, liksom grundstammen. Ja. Sen finns det robusta och liberica. Jag tror att det är de tre av sig, kanske ett 60-tal olika liksom, så här grundarter. Men det är tre som man odlar kommersiellt. Men om man tar arabikan som vi alltid pratar om när vi pratar finkaffe, så är det ju precis som med vin. Liksom. Det är som en Pinot Noir eller Chardonnay eller vad det kan vara. Liksom. Det, ja, det, de har ganska olika karaktärer. Så de heter som Caturra, Castillo, Bourbon, Geisha. Ja, men det har många spännande namn. Liksom. Mm.
Lite som humlenamn också.
Ja, men även malt, kornsorter och sådär.
Ja. Ja. Men du Sebastian, vad gör vi här egentligen?
Vi är här ju för att vi fick ju en idé om att vi skulle göra ett avsnitt om kaffe i öl. Och vi är ju, vi har en förkärlek för det här med lokala producenter ju.
Ja, det har vi.
Ja,
det är klart.
Ja, så att det var ju skönt att kunna gå hit. Nej, men jag har ju gått förbi här mycket i och med att min studio ligger, och jag har varit inne och fikat och sådär. Det är ju, luktar ju alltid extremt gott här. Och dessutom så älskar jag ju kaffe. Gör inte du det, Magnus?
Jo, absolut. Ja. Det gör jag. Men jag har ju också varit så här, jag tycker om kaffe liksom gott. Jag har aldrig nördat ner mig på samma sätt som i öl. Det känns som att det räcker med ölnörderiet. Men jag skulle kunna bli kaffenörd, tror jag. Men jag har liksom inte... Jag har valt att inte öppna den dörren också. Nu har jag öppnat ölnördsdörren. Så jag vet inte om jag har tid eller
jag är långt från kaffe.
Jag har ingen liksom expert. Jag har en mocka master hemma där jag brygger mitt kaffe. Köper ekologiskt kaffe. Jag har funderat på om man ska rosta själv någon gång och mala, men jag har inte, där har det liksom tagit stopp lite, både från eget håll men även från resten av familjen, tror jag, som inte kanske tycker att det har varit en sån jättebra idé att jag börjar med det också. men där är väl min kaffekunskap liksom är väl ungefär så. Jag uppskattar en bra americano om jag går på om jag går och köper kaffe ute.
Det är exakt samma här. Det är den jag tycker inte om. Jag har väldigt svårt för kaffe med något annat än kaffe i. Så jag gillar inte kaffe med mjölk, jag gillar inte kaffedrinkar eller sådär egentligen. Nej. Däremot så, du hade ju med dig för flera månader sedan en lambic som du hade haft kaffebönor i.
Ja, precis. Ja.
Och det var ju, minns jag, som väldigt, väldigt gott och intressant. Och även andra öl med liksom så här kaffestout och sånt där är ofta gott, tycker jag.
Ja.
Men man har ju också druckit öl med kaffe i som bara smakar sur paprika och sådär.
Precis, ja. Ja, så liksom vår liten tanke här är ju, Johan, att du bjuder på lite kaffe, olika kaffebönor.
Mm.
och kanske kan berätta lite om dem. Och sen så tänker jag att vi antingen väljer, antingen att du väljer eller att vi hugger något av dem som vi tycker att men det här låter intressant, det här skulle jag vilja ha i en öl. Och efter det så går vi hem, brygger öl på, med detta kaffe.
Mm.
Och sen så träffas vi igen och smakar de här ölen.
Mm. Mm. Och kanske prata lite djupare om processen, alltså både kafferostningsprocessen och öl med kaffe i.
Och kaffebryggning också, kan jag tänka mig att det finns, för du brygger ju också en del, eller har gjort, Johan. Det kanske finns några liksom likheter mellan de här processerna.
Rosta kaffe och brygga,
Ja, eller brygga kaffe och brygga bärs.
Ja, alltså, det finns ju många, tycker jag. Alltså, just med humlen och alltså, sättet att prata och tänka kring humle.
Ja.
Och sättet att prata kring rostning och vilka kaffen man rostar på vilket sätt. Och så där känns det som att det finns mycket att snacka om.
Ja. Mm.
Men det är alltid enklare när man väl har provat. Och liksom, när ni har hittat lite... Nu har ju du en covid-mun, din stackare, men
men
vi andra,
det kanske.
Vi får se hur det funkar.
Ja, ja. Mm. Sen är ju Simon är inte här, så vi får ju hitta någon riktigt wild and crazy.
Ja, precis. Jag sa väl till honom att vi skulle snacka skit om Skånerost, för han är från Skåne. Vad tycker du om Skånerost?
Alltså, jag tycker inte om, jag är inte så förtjust i stout, det låter hemskt, men eller jag tycker inte om, jag tycker egentligen inte om någonting som är rostat.
Det är så,
jag gillar inte den rostade karaktären. Ja, tyvärr, jag är ledsen.
Ja, jag har svårt för det. Det är ju, det ser du, Simon.
Ja,
det var det vi visste. Ja.
Nej, men vi kör väl, vi testar lite, luktar, smakar och resonerar lite, så går vi härifrån med tre olika sorters kaffe idag, helt enkelt.
Yep. Mm. Det var ju väldigt många kaffesorter där. Var vi uppe i 3, 6, 9, 10 olika kaffesorter. I, vad sa du, nästan, var det 2, 3 eller 4 typ familjer, kan man kalla det så?
Ja, alltså första är ett klassiskt brasilianskt som är, det är väl det man ofta förknippar med kaffe. Lite så här chokladigt, ganska mjukt, ingen syra.
Ja.
Och sen har vi några centralamerikanska kaffen som är ganska milda, söta. Går egentligen inte åt något specifikt håll. Och sen har vi ett kaffe från Kenya som är väldigt högvuxet i vulkanrik jord. Vilket gör att det blir syrligt.
Mm.
Det blir vinbär och rabarber och lite den stylen. Och sen har vi tre kaffen som är fermenterade på tre olika vis. Så då är det mer frukt och fermentering.
Aha.
Oj då.
Och sen sist så har vi först ett kaffe från Sumatra, lite kryddigt. Vi har ett kaffe från Indien som, vad ska man säga, vad är det egentligen? Lite åt det köttiga hållet. Väldigt kraftfullt. Och sen till sist ett kaffe som är ganska mörkrostat. Så vi har lyft fram och lite bränt sockret i bönorna där. Det är väl det som är närmast en Skånerost.
Skåne. Hur är det, Simon? Men ja, vad spännande.
Vad var det? 10 olika kaffesorter framför oss.
Precis, ja, du har bara hällt på, kokat upp vatten och sen låtit det svalna lite och sen hällt på, eller på direkt i på det malda kaffet?
Ja, nej, alltså jag har, vad kan det vara, runt 95 grader vatten. Okay.
Mm.
Pang på kaffet. Ganska grovmalet. Låter det sen dra i 4 minuter.
Ja.
Och sen trycker ner det liksom så att det funkar ner till botten.
Okej. Okay. Och skumma av så att du gjorde också.
Precis.
Är det liksom skaldelar som flyter upp? Eller det, är det,
det är koldioxid.
Det är koldioxid, ja. Okej. Okay. Mm.
Så det är ju mycket för att kaffet är ju på helbön när jag maler det direkt innan. Så det, då släpper det ju väldigt mycket koldioxid.
Okej.
Okay. Hade du haft ett kaffe från ett kaffepaket så att säga, det är redan färdigmalet och redan avgasat så att säga, då hade du inte fått det på samma sätt.
Okay.
Vad har du för ratio, eller hur mycket kaffe per...
Ja, vi kör alltid i princip 6 gram per deciliter vatten. Okay. Ja, så 60 gram per liter.
Mm. Ja, spännande. Hur, vad ska man tänka på nu när vi provar kaffe? Är det liksom, du vet, när man provar öl eller dömer öl, så är det ju, du vet, lukta, titta på hur det ser ut, smaka. Ja. Det kanske är så här, men eller finns det något speciellt att tänka på, tycker du, när man provar kaffe på det här sättet? Men det är, jag kan tänka mig att det är en grej att dricka kaffe bara för att ta en kopp. Men när du arbetar med kafferostning liksom, får du verkligen prova hur fan smakar kaffet?
Nej, men jag jagar ju efter, ofta efter syra faktiskt.
Syra?
Så många som, men för syra är ju på något sätt liv i kaffet. Och den kan du ju alltid rosta ner på olika sätt i rostmaskinen. Men, okay. Men finns det en väldigt, jag menar, både en ganska söt och frisk syra, så är det ju liksom en... Det är ju en vinnare. Sen är ju sötman väldigt viktig. För sötman betyder ju att kaffet har plockats när det har haft mycket socker, alltså bären och mycket socker i sig.
Alltså det är liksom riktig sötma. Det är, liksom, det är inte så här upplevd sötma, utan det är faktiskt mätbara socker.
Det är mätbara, ja, precis. Så alla, man kan väl säga att alla producenter idag har en refraktometer. Eller alla lite mer utvecklade. Alltså man mäter verkligen sockret.
Okay.
Och det gör man när bären kommer in och är plockade. Då mäter, ja, men många av dem vi jobbar med i alla fall, de äter det och sen bestämmer de där och då hur de ska fermentera kaffet beroende på hur mycket socker det finns i bären.
All right.
Så att,
och då är det vildjäsning, man tillsätter aldrig liksom jäst, utan det, allt sånt finns naturligt på bäret.
Ja, det gör det. Men sen har ju, alltså det har ju kommit in, fermentering är ju, har ju de senaste åren har det blivit en jättegrej inom kaffet.
Okay.
Och jag har provat massvis med kaffe med olika, alltså det, som man har, där man har tillsatt jäst.
Ja.
Jag är inte så förtjust i det, men det kanske, jag tycker att det tar överhanden från det andra, liksom terroiren och allt det där kommer liksom i skymundan. Framförallt de här, när de har de här belgiska ölstammarna och så här, alltså det blir gärna bananigt liksom på något sätt.
Ja. Det blir för mycket smaker från gästen,
helt enkelt. Ja, jag tycker det.
Okay.
Men sen har vi ett kaffe som, där man har en som kallas anaerobisk jäsning, och det är ju på samma sätt som man brygger en öl. Liksom man ploppar igen en plasttunna oftast.
Okay.
Och sätter ett lås på den. Liksom, så att det då får fermentera under tryck och utan syra.
Okay.
Det är ju, kan man säga, sprillans nytt. Det visste man inte vad det var för 3-4 år sedan inom kaffet.
Nej.
Det är helt nytt. Och det har väl blivit den stora, stora trenden egentligen. För att då får du ju fram en alltså det är som att fruktsafterna som finns i själva bäret trycks in i själva i bönorna.
Okay.
Så att du får ju en, ja, men du får ju en förstärkt fruktighet i kaffet.
Okej.
Okay. Mm.
Coolt.
Väldigt coolt.
Och där kommer ju pH-halten in, liksom, som är väldigt viktig för det.
Ja.
I början så mätte man inte på pH-halten, så det kunde gå åt alla möjliga håll. Men idag har de liksom hittat ett bra system för det, tycker jag, oftast.
Men mäter man då pH i en liksom färdig bryggd kopp kaffe?
Nej, då mäter man det i tunnan liksom,
okay.
Så att man avbryter själva fermenteringen när pH-halten ligger på, jag vet inte vad, kan runt 6 eller vad
det kan vara. Okej, då är jag med dig.
Mm.
Ja, nej, men vi kör väl igång och testar, eller?
Vart börjar vi? Eller på att säga?
Ja, nej, men då tar vi varsin sked här. Kör ner den i kaffet. Och sen sörplar in det med så mycket luft vi kan.
Som man provar rödpang.
Ja, exakt.
För händer det grejer där också när man går, när det får kontakt med syre, menar jag, som vin...
Ja, det frigörs ju. Ja. Alltså det är ju väldigt likt andra sätt, eller andra drycker
sätt
man provar.
Prova.
Mm.
Jäklar, det var ett bra
sörp. Så då har vi först det brasiliansk kaffe som vi beskriver som fyllig, nötig och söt. Och ja, vad ska man säga? Ganska neutralt, milt.
Men väldigt gott alltså, men jag håller med. Det var liksom nästan chokladigt också.
Mm.
Men lite som brown ale.
Ja. Brown, nutty brown ale.
Ja,
det är exakt så det ska vara.
Det var brasilianskt, det var det du sa som är så klassiskt brasilianskt kaffe.
Ja. Mjukt och sött och chokladigt. Och, sen har
och det här du pratade om med syra, fanns ju lite syra här också, men det här är inte det syrligaste kaffet
du
har ställt upp här.
Det är ju inte en uttalad syra.
Nej. Då är vi här från Papua Nya Guinea.
Ja, känner du någon, vad känner du för skillnad, Magnus?
Inte lika nötigt. Lite så pappigt. Det kan vara positivt. Men
Jag förstår vad du menar faktiskt.
Och sen, men det...
Jag måste testa det först.
Väldigt milt.
Ganska milt och snällt, ja.
Mm, ja, snällare än det första i alla fall. Mm. Jag testar ettan här igen nu.
Inte lika tydligt i sin karaktär.
Nej, alltså. Nej.
Och Honduras här då?
Ja, också ett sånt här kaffe som är lite sött och snällt och milt.
Ja, det är det. Det tycker jag påminner lite om alltså nypon.
Nyponsoppa?
Lite nypon-touch.
Mm. Mm-hmm. Nypon är en väldigt... Det är en väldigt förekommande liksom smak.
Aha. Beskrivning i...
Ja, i lite ljusare kaffen som är lite högre, odlade lite högre. Mm. Och...
Ja.
Men båda de här är ju ganska milda, snälla.
Milda, snälla, ja.
Mm. Mm. Det är väldigt gott alltså. Man är ju van vid de här hårdare rostade...
Skånerosten.
Ja, men man är det är ju jag, det, är det vi har hemma liksom.
Och nu här då, Kenya...
Ja, men då förhoppningsvis så drar det lite mer i munnen liksom. Då ökar liksom syran och det här lite.
Åh, jäkla.
Alltså en syra som nästan så torkar ut lite där, nästan astringent syra istället.
Nästan så här svarta vinbär, lite den grejen.
Ja, ja verkligen. Jäkla, vad gott det var. Syra. Det var väldigt gott, ja.
Vilket var det? Kenya.
Och Kenya är ju liksom ett sånt här... Det är så tacksamt för det är så tydligt och det smakar så mycket på något sätt.
Mm.
Det här tänkte jag att hoppas de brygger någonting på det här Kenya innan ni kom.
Ja. Det var ju jäklar vad gott det var alltså.
Jag tar lite till för att se.
Det har ju liksom alltid varit så här kafferostarnas finkaffe. När man skriver ut på förpackningarna att vi har minsann Kenya i våran blend.
Okej. Okay. Jag tror det var det här bajskaffet. Var det bara en trendgrej eller var du kanske är trött på den frågan?
Ja, jag tror efter den här BBC-dokumentären så är det ingen som...
Nej, det har kommit en dokumentär om hur jävla jobbigt det är för djuren.
Ja, inspärrade djur och tvångsmatning. Okay. Och...
Okej, vi nämner inte det då, vi pratar inte om det.
Men den här, alltså, jäklar vad god namn. Svarta vingummin.
Mm. Ja, är det, faktiskt.
Tycker jag den smakar som.
Ja.
Men det är lite godis, alltså karamelligt.
Ja. Mm.
Syrliga hallon har skrivit.
Ja.
Ja, men lite så här karamell, syrliga karameller.
Ja, mycket gott.
Ja, det är supergott.
Gott. Och här då, Costa Rica.
Och då har ju fermenteringen kommit in och liksom satt sin prägel på det här. Så då blir det helt enkelt lite, syran tonas ner, det blir lite syltigare, bärigare, fruktigare liksom åt det hållet.
Det var ett helt annat kaffe var det.
Jag tyckte det smakade miso.
Mm. Ja, men det är också så här ett sätt att... Eller jag tänker ibland att det blir mer umami-ish, liksom, den här bärga kaffe. För de är ju lättare att liksom gilla än de här första kaffena vi provade som är lite syrligare, alltså de här snällare.
Mm. Mm. Mm.
Då har ju det här mer en, alltså det blir lite, ja men det blir lite som en alkoholeffekt liksom, att det fyller ut munnen lite mer.
Ja. Mm. Nej men lite så, det känns ändå lite större. Men
djupare smak.
Ja, djupare smak. Mm. Ja.
Och då kan man säga att första var ju Costa Rica, natural, ett bärtorkat kaffe där, och sen har vi samma process från Honduras.
Mm.
Men då har man en annan varietet, ja men lite andra förutsättningar. Lite liknande karaktär men ändå
fanns samma grundsmak på något
spektra.
Det tyckte jag var jävligt gott faktiskt.
Mm.
Mm.
Det är ju otroligt gott.
Men det här ska också vara fruktigt och det köper jag liksom med nästan torkad frukt, alltså torkad sån här mango man köper på de här, inte hälskostnad nästan, men inte så mycket kaffesmak.
Nej, verkligen inte.
Nej. Det är, alltså man kan väl säga att specialkaffet är väl ett sätt att definiera kaffe som egentligen en annan dryck.
Ja.
Mm.
Istället för att, för jag menar inom traditionella kafferosterier så är fokus på att rosta kaffet och rosta det hårt liksom. Ja. Vi rostar kaffe, vi sätter vår prägel på det.
Mm.
Inom specialkaffet är ju väldigt mycket att bara lyfta fram det som finns i kaffets liksom ursprungliga karaktär på något sätt.
Okej,
Och sen i den sista då så har man man kan säga att de två första där, Costa Ricanen och Honduras, där är ju, det är ju lite vild fermenterat vildjäst. Mm. Man har bara lagt ut det i luften liksom. Mm. Och den andra så har man stoppat in bären i tunnor.
Och jäst om slutet helt enkelt, som du sa, då, syrefritt.
Yes.
Och det var väldigt bärigt tyckte jag. Väldigt fruktigt.
Mm. Ja. Det har ju en sån otroligt, jag vet inte, djup syra på något konstigt sätt. Ja. Väldigt fascinerande.
Och för oss är det mycket så här att få in folk att börja uppskatta den här typen av kaffe. Liksom, du vet, ställa om i skallen vad kaffe är. Ja. Att kaffe är det här. Och då är det ju, du kan ju aldrig gå tillbaka till din Skånerost om du liksom snöar in på det här.
För det här skulle man ju också kunna ha, det tänker jag, du vet, som måltidsdryck. Alltså kombinera vissa, när det kaffe skiljer sig så här, när det är hög syra och sånt, att det kan även funka till, alltså inte bara till
Till dessert
och till kakor, utan även till mat liksom, som måltidsdryck.
Men mycket tycker jag den här typen av lätta kaffe är att de är ju allra bäst bara att dricka som de är. För har du till exempel en bulle till, då
smakar det
bulle. Alltså bullen tar, den sötman är så är så stor då.
Ja,
då behöver du nästan någonting som är lite rostigt för att liksom kunna möta det här söta.
Kan du dricka kaffe utan bulle, Magnus?
Ja, det kan man. Frågan är om man kan äta bulle utan kaffe bara. Det tror jag inte.
Nej, det går nog inte.
Och nu kommer vi in på de lite mer hårdrostade grejerna, eller?
Mm, nu är det en Sumatra som är i sig ganska kraftigt. Så att det här har vi inte rostat så hårt faktiskt, utan det är mer att kaffets karaktär är väldigt, ja, men lite åt det kryddiga, mustiga, fylliga hållet liksom.
Shit, ja.
Ja, det var det verkligen.
Jag är väldigt förtjust i, alltså jag älskar fruktiga, syrliga, ljusa kaffen.
Mm.
Men jag tycker också det här är otroligt gott med en kanelbulle eller något sånt där. Ja. Liksom.
Nej, det här var väldigt gott också.
Ja, det var
men
det.
Nu börjar det ändå liksom smaka, ursäkta mig, men det börjar smaka kaffe igen.
Mm.
Men, och det säger du, det har mycket med att själva bäret i sig är kraftigt och smakrikt.
Alltså det är lite sättet att odla kaffe på Sumatra, jag ska inte gå in på det här, men som är väldigt specifikt för just Sumatra. Och sen är det att man har en helt annan typ av kaffeträd där, varieteter, som är, de är kraftigare i sig. De är så här resistenta mot alla möjliga grejer.
Mm.
Så egentligen kanske inte lika tjusiga varieteter.
Nej.
Alltså själva kaffeträdet, men som ändå är väldigt spännande, karaktärsfulla kaffen.
Mm.
Det är någon smak där som jag försöker hitta, men jag är så jäkla dålig på... Jag vet exakt vad det är för smak, men jag har ingen aning vilken smak det är.
Nej, men det känns lite som att man saknar... med öl så är man ju så van vid adjektiven att beskriva öl på, för att det är det man har pluggat. Liksom.
Man har sådana alltså 20 på ett sätt, standard...
nej, men lite så. Ja. Man vet att man ska leta efter... Och det känns väl som att en del borde man kunna översätta hit också.
Ja, nu kom jag på vad det var jag tyckte. För några år sedan så fanns det, jag kommer ihåg när jag sprang Göteborgsvarvet, så fick man kexchoklad. Och ett år så fick man kexchoklad med blåbärssmak. Det tyckte jag att det kaffet smaka.
Underbart.
Väldigt snyggt. Blåbär och choklad.
Ja.
Men jag har ju som sagt...
Det är en god kombination.
Jag har ju skeva smaklökar just nu, så att...
Det känns som att de är på väg tillbaka.
Ja.
Mm. Är det stigande rostningsgrad här nu då?
Ja,
på de
det kan
sista?
Man... exakt. Mm. Precis så är det. Och då är det näst sista ett indiskt kaffe som har monsunerat. Så att man, egentligen har man skördat det, torkat det, kött ut det till kusten och sen har det återfuktats en gång. För att helt enkelt bli av med allt som egentligen var ursprungligt i det här kaffet. Och istället ska det bara bli noll syra.
Ja. Verkligen ingen syra här i nu för med de här fruktigare.
Det är motsatsen till dem liksom.
Ja.
Det här var ju mer liksom rostat kaffe.
Ja.
Kanske lite, jag vet inte, slänger man sig med tanniner också?
Eller är det inte bara så ofta tanninerna dyker upp. Tycker ni det är gott? Eller?
Det var också gott, ja.
Jag har inte smakat en enda sort här som jag inte har gillat. Så.
Och sista kaffet här då.
Sista är faktiskt espresso. Den enda blenden vi har.
Okay.
Alltså en blandning av olika kaffen. Vi kallar den The Hobo. Och vi hade så många kunder som bara så här, tyckte att allting var lite för lätt rostat och sådär. Så jag tänkte, ja men då försöker vi göra ett kaffe som är lite mer punch i.
Så att jag har köpt med mig det här kaffet hem en gång faktiskt.
Jag har gjort det.
Ja. Det är inte alls, det är ingen skånerost, det är det ju inte.
Nej.
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 Men det är ju...
Det är lite kraftigare.
Tänker du mycket, Magnus, på vilka liksom ölstilar som de här olika sorterna skulle kunna
hela
passa
tiden,
till? Eller?
Hela tiden.
Hela tiden.
Nej, men lite... Jag tycker ju att det hade varit roligt. Jag tycker att de här...
Fermenterade?
Ja, precis. De fermenterade. De som var fruktigare är ju väldigt roliga. Jag tror man kan hitta bra ölstilar som de funkar med.
Mm.
Som inte nödvändigtvis behöver vara väldigt rostade ölstilar, om du förstår vad jag menar. Utan de har funkat i öl som kanske inte är så...
Men om man har ett sånt kaffe, tänker ni att man tonar ner humlegivaren? Eller hur gör man?
Jag tänker väl mer att man ska hitta en humle som drar åt samma karaktär, liksom, om du förstår vad jag menar. Mm. Att humlen och kaffet ska spela lite samma lag. Att man kan använda det på det sättet.
Finns det någon suris kaffe här eller?
Jag tror att det var flera stycken som skulle kunna passa bra till syrlig öl alltså.
Ja, jag tror också.
Jag tror egentligen alla de här som var i det här fermenterade gänget.
Mm.
Och även de här, alltså typ den här Kenya kaffe tror jag skulle kunna passa bra i det också. Men ja.
Spännande.
Ja, nej, men jag tror jag har ju lite idéer.
Jag vet vilken sort jag helst skulle brygga med i alla fall.
Du vet det, ja. Men jag tror att jag har väl mitt där också.
Ja. Och Simon, han har också en favorit här.
Ja.
Fast han inte vet om det.
Nej, precis. Ja.
Ja, okay.
Ja, men det här blir ju väldigt spännande.
Ja.
Tack så jättemycket för den här väldigt intressanta genomgången.
Mm, det blir kul och spännande att se vilka ni väljer.
Ja, men då hörs vi igen i studion om 2 sekunder.
Boom.
Efter den här gingen hörs
efter
vi.
Efter den här kaffegingen.
Gött.
Så där då, tillbaka i studion.
We're back.
Och mycket mer erfarna i kaffevärlden också.
Ja, nu vet vi det mesta.
Vet vi allt. Ja. Till exempel att skånerost ska man passa sig för.
Mm.
Var det ingen hit? Jag är väldigt överraskad att ni raljerade över det med mig. Ja. Och att Johan inte gillade så mycket heller. Du brukar inte de där. Fin kaffedrickarna.
Nördarna.
Ja. Men nu försöker jag liksom dra likheter här mellan ölbranschen och rosteribranschen. Att ölbranschen består av några stora drakar som brygger typ samma öl. Och hantverksbryggerier som brygger annan öl. Och lite samma tendenser kanske bland kaffe har vi de stora rosterierna och sen så har vi de små rosterierna som gör annat kaffe. Kan du hålla med om den liksom liknelsen lite liksom, att det ändå...
Alltså jag tror den stora skillnaden är att alltså inom kaffet så är det väldigt mycket så här fokus på råvaran. Nu kan ju inte jag liksom olika maltsorter och humlesorter och sådär liksom. Men inom kaffe så är det ju alltså kvalitetsskalan är så extremt differentierad.
Okay.
Så att det är ju inte så, jag menar, inom öl tänker jag att ja, men man snålar ju på humlen för humlen är dyr. Men sen är det så att det är stora skillnader i pris på, säg att du tar en citrahumle, finns det massa olika kvaliteter av citrahumle då?
Mm.
Det gör det?
Ja.
Ja, det gör det. Okej. Okay. Ja, men det, då är det ju väldigt likt på det sättet. Men sen tycker jag att ölbrygg, en craft beer, ett craft beer bryggeri brygger ju väldigt många olika stilar till exempel. Det är väldigt många specialkafferosterier som kanske bara brygger en, eller rostar en typ av kaffe. Okay. Liksom. Ja, okay. Alltså inte Skånerost då, nej, motsatsen. Nej. Så det är som att en, ja, men det är som att en bryggare bara brygger, ja, men skulle aldrig röra stout till exempel. Eller, okay. Eller så. Det där, liksom.
Men hur är det förresten, också en annan liksom parentes då, för att dra mer liknelse, för i Göteborg så pratas det mycket om det här bryggar-communityt, att man ser varandra som kollegor mer än konkurrenter bland hantverksbryggerierna. Finns det någon sån likhet mellan liksom rostare också, att ni små rostare känner er mer som kollegor än konkurrenter? Att, jag kan tänka mig att de här stora har väl mer utav marknaden än vad...
Jo, men det tror jag är ganska likt, ja, faktiskt. Ja. Sen var det nog mer kollegialt i början. Nu finns ju väldigt många rosterier och konkurrensen har ju hårdnat liksom, och då tror jag det lite kollegiala har försämrats, okay, helt ärligt. Ja, ja. Men sen tror jag att de flesta är väldigt öppna. Skulle man liksom höra av sig till någon och vilja komma dit och, ja, så, men det är inte open books, det kan jag inte säga, liksom, i, nej, form av dela med sig av rostprofiler eller sådär.
Okay,
jag tror att, alltså jag upplevde det lilla, min lilla session i ölvärlden, att den var mer öppen än kaffet, skulle jag vilja, okay, säga. Mm. Det kändes väldigt generöst, tycker jag, när jag, alltså bara det att, ja, men självklart kom hit och brygg med oss en dag. Jag ringde fem bryggerier och alla sa ja. Det var ju helt otroligt.
Och recept och sådär är ju liksom bryggerier som bara delar med sig av sina storsäljare liksom. Det är ju, det får man ju verkligen säga att det är anmärkningsvärt generöst.
Ja, visst är det.
Det tycker jag.
För någonstans så borde ju ändå kärnan av ens liksom unika business ligga lite i recepturen på något sätt. Men det verkar det inte göra.
Nej, och sen så tror jag att bland många är väl också inställningen att om fler brygger riktigt bra öl så kommer fler vilja köpa hantverksöl. Liksom.
Så alla är vinnare.
Så alla är vinnare om hantverksbryggarna brygger bra öl. Liksom, på något sätt. Men det var en annan fråga. För jag tänkte att vi kanske gör så här nu då, att jag har ju då snokat lite i artiklar och vetenskapliga journaler och så vidare, angående kaffe. Och, så
det
jag tänkte,
har inte jag.
Får jag bara kommentera den intervjun? Ja, absolut. Där vi lyssnar på inspelningen nu. Det var ju väldigt, det var väldigt intressant, tyckte jag. Ja. Och man blev väldigt sugen på kaffe. Av alla de här olika sorternas kaffe där.
Ja.
Så det var kul.
Det var absolut, ja. Alltså, så jag tänker att innan vi går in på vad vi har, vad vi valde för kaffe och vilken ölstil vi har valt till vårt kaffe, så kanske jag bara pratar lite snabbt om alltså vad kaffearom är och sånt. Jag tycker att jag har hittat en del liksom ganska spännande grejer som fick mig att tänka lite på vilken ölstil jag skulle välja liksom, helt enkelt, till att brygga. Och så går vi även igenom lite liksom, tankar på hur man går tillväga när man använder kaffe i sitt öl, eller vad man kan göra helt enkelt.
Mm. Har du tänkt så här djupt också, Simon?
Inte fullt riktigt lika, men jag, när jag började sedan testa med kaffe till min öl så kom jag väl fram till vissa insikter i alla fall.
Mm.
För jag bryggde ganska många kaffeöl tidigare. Och jag tycker också att det finns väldigt många öl som har förstörts av kaffe.
Mm.
Men jag hittar väl båda delar nu, känns det som.
Men har du någon gång kaffe som har förstörts av öl?
Nej, det är svårt. Det går inte.
Det går omöjligt.
Okej då. Ja, men, och Johan, du får, om du hör något här som du tycker är, vad fan, sitter hon och ljuger om, så får du hugga... hojta till eller säga app.
Stäng av hans.
Ja. Nej, men om vi då börjar bara kort om kaffe, så är det ju jättemånga olika aktiva ämnen som ger aromerna. Liksom. Jag tror att forskarna idag är uppe i ungefär 1000 stycken olika liksom, doftämnen eller rent kemiska.
Kan du rabbla upp dem bara snabbt?
Ja, ta dem sen. Och jag tänkte att jag skulle... Alltså vissa av de här aromerna finns ju också där i kaffebönan liksom hela tiden. Vissa kommer fram när man rostar dem och andra kommer fram när man brygger dem. Liksom. Helt enkelt. Alltså så allt är ju inte enkelt samma. Men jag tänkte att jag skulle dra de viktigaste och kanske de största då. Och de första är ju då olika svavelföreningar, även kallat tioler, som oftast då är rostat och kan dra åt det man kallar för catty på engelska, så kattkissig, tänk Nelson Sauvin, vilket jag tycker är ju väldigt spännande, för just tioler är ju extremt hett inom New England IPA bryggningar, att det har man också upptäckt att det är ju någonting som finns i humle och det som alltså det som doftar väldigt mycket tropisk frukt och så vidare liksom. Oftast är de ju bundna i humlen, så man måste frigöra dem, och då har man liksom, du vet, uppfunnit enzymer och tiolfriande gäst och sådana grejer liksom. Så det är ganska alltså hett ämne bland New England IPA-bryggare är ju tioler. Och det finns till kaffe och är väldigt viktigt liksom för arombilden i kaffe. Det finns även aldehyder. Andra stora gruppen då, som till exempel acetaldehyd, som vi bryggare känner, de är oftast fruktiga aldehyderna. Det finns fenoler, bland annat då den här guacamole-fenolen som vi bryggare är välkända. Simon, du får säga det.
Guacamole, vad snackar du om? Guacamole,
alltså den här som drar åt nejlika. Alltså kryddiga fenoler finns det. Det finns något som kallas för furans, som också är någon slags syra, tror jag, som jag inte riktigt... Det är någon kolvätegrupp i någon slags ring. De är söta och karamelliga. Och sen så finns det då den sista och ganska stora gruppen är ju då pyrsin, som är jordiga, rostade. Och det här vi kommer in på grön paprika då, det är en då, sån här pyrsin då. Och det är ju oftast det man stöter på, det här, just det här grön paprika, och det är väl det som är problemet med kaffe i öl, är ju att ölet oftast drar åt grön paprika.
Ja, det är ju det som jag så starkt ogillar, ja, så exakt, är det ju när det blir grön paprika. Ja.
Och nu ska jag då lära dig hur du undviker det.
Underbart, härligt.
Bland annat. Nej, men alltså, jag vet att Olle är ju när vår kompispodd, den här ölpölen, har pratat
inte
en del. Ölpölen.
Så det är hunden Olle.
Hunden Olle. Och jag vet att Olle på Ölpölen pratade bland annat om det här. Att han upplevde att det var mindre pyrsin i mörkrost än i ljusrostat, till exempel. Och det... alltså det är inte pyrsin utan grön paprika, att man använder då istället mörkrostat än ljusrostat. Och det finns en faktiskt ganska bra förklaring till det, att det kan faktiskt stämma. Och det är att de flesta av de här pyrsinerna, de kommer ju i den här under rostningen, alltså Maillards reaktion, att de rostas, då blir det kommer det väldigt många utav de här pyrsinerna som finns. Det finns ju, jag tror att det finns över 90 stycken olika pyrsiner som är aktiva i kaffe. Men det är ju typ bara några få som smakar grön paprika. Mm. Och de här som smakar grön paprika, de finns där från början. De behöver liksom inte, de kommer inte fram till rostning. Så om man då använder ett ljusrostat kaffe, då finns det ju mindre pyrsiner än i mörkrostat, och då kommer de ju fram i det färdiga ölet antagligen tydligare. Förstår ni vad jag menar? Att man liksom, att man kan gömma...
Alltså, menar du tvärtom? Alltså det är fler i det ljusrostade?
Nej, det är fler i det mörkrostade, för att många av de här pyrsinerna bildas ju under rostningen. Så ju hårdare du rostar, desto mer pyrsin borde du ju således finna. Och då kan man, du vet, inte säga begrava, men kanske dölja den här grön paprika pyrsinen som finns från början på något sätt. Det där är min personliga tolkning till varför Olle kanske upplever att det är mindre grön paprika i mörkrostat än i ljusrostat.
Jag skulle kunna tänka mig att man använder mindre kaffe också då, mindre mängd kaffe så att säga.
Ja, men lite så. Men jag kommer faktiskt prata mer om just grön paprika senare då, för jag tänkte vi kanske skulle prata lite om, bara snabbt, om hur man kan använda kaffe i ölbryggningen. Det är väl tre huvudsätt då. Det är ju ett, tillsätta kaffet rätt i koket.
Bönor eller?
Ja, krossat eller bönor eller vad du vill, snabbkaffe eller vad du vill. Man kan även torrböna. Yeah. Alltså har ju hela kaffebönor i sekundär.
Efter färdig
jäsning, helst i kall öl då. Mm. Och man kan ju även tillsätta då bryggt kaffe, alltså kallbryggt eller espresso shot. Och det har du gjort, Johan. Eller varit med och gjort, va? På kommersiell skala till och med.
Vi gjorde det med Nils Oskar för många år sedan. Det var ju första gången som jag kom i kontakt med kaffe och öl. Ja. Då gjorde de en stout som de lanserade på Systembolaget. Jag tror det var ganska stor lansering. Ja. Jag vet inte om det var 10 000 flaskor, men det var ganska mycket. Och eftersom jag inte visste så mycket om hur man, och inte dem heller, det var ju helt ny erfarenhet för dem, så bestämde vi oss för att shotta espresso, liksom. Ja. Så att de kom så här Cornelis-fat till oss. Och sen hade jag en stackars anställd som fick stå och bara från en manuell espressomaskin bara shotta espresso. Du vet, han var på riktigt.
Blåser i händerna.
Han var svett, jag kommer ihåg. och sen blev det ganska stor succé, så han fick göra om det här. Förlåt Rickard att jag utsatte dig för det här. Men det blev faktiskt en god öl, tycker jag. Alltså, jag tycker men det kan ju vara att det var första gången jag provade en kaffestout. Den var inte så stark heller. Det var inte så mycket alkohol i den. Det var ganska...
Det är också ett sätt som jag, precis så som jag brukar göra, kan man väl säga, nu för tiden, att jag tillsätter ett par shot espresso till min, om vi säger att jag har gjort en stout eller något som jag tycker att det blivit lite klen, eller jag vill piffa upp den på något sätt.
Okay.
Så kanske två espresso till en 10 liters batch typ.
När det är kolsyrad och klar.
Ja.
Ja, för så gjorde, för jag var med på en mässa en gång och då hade de bara med sig stout, Patrik där som han heter. Och då bara kom vi, då körde vi dit med espresso och hällde rätt i fatet liksom. Och sen pumpade upp den. Ja. Det blev jättebra.
Ja. Okej, okay, coolt.
Ja. Jo, för jag, de andra alternativen där med bönor har jag också gjort, men då det är så lätt att det blir alldeles för mycket framförallt. Mm.
Ja, det svåra är ju med mängden då. För jag hade ju en kund i bryggeributiken som jag lärde mig av att 5-10 gram per liter i ett dygn hela bönor i kall öl, så blir det perfekt. Det har jag ju kört på en del liksom. Och det är ju ganska mycket liksom, eller tyckte jag så här i efterhand då. Men det finns ju en annan sån här vetenskaplig...
Men får jag fråga, varför stannar man inte av kok, när man har kokat det så att säga, men färdig med koket, varför stannar man inte i kanske runt 90 grader, sänker ner malda bönor precis som när man brygger kaffe, låt det dra några minuter, upp med det och sen kyler man det?
Ja, det är ju en bra liksom fråga, för jag har gjort exakt så, och det lärde jag ju mig. Jag tänkte ju på hur du bryggde ditt kaffe när vi var hos dig, 95 grader och så vidare, men jag har ju valt ölstil efter det också, för jag tror att vad problemet är ju det som du pratar om, som du söker i kaffet ibland, just det här syrligheten och sådana grejer, att det kanske blir värre om man hettar upp det än om man kallbrygger till exempel, fast det här var ju väldigt syrligt, det här kaffet jag hade med idag, som var halvvarmt liksom, men att man kanske undviker alltså syran exempelvis från om man har i hela bönor, du får bara romen. Men som tur är så finns det en snubbe som heter Scott Janisch som en del kanske känner till. Han har skrivit lite böcker och har ett bryggeri, och han är ganska sådana vetenskaplig, och han har ju testat då du vet skillnaden på att köra torra hela bönor och då skjuta in kallbryggt kaffe i ölet för att se vad han tycker är bäst då. Och jag kan ju delge vad han tyckte. Och då har han provat det blint sen i efterhand då. Och han körde då att han torrbönade sitt öl med 3 gram per liter. Och det andra alternativet var att han då kallbryggde kaffe med 112 gram till 1200 milliliter. Vad blir det? Det blir ungefär... 10 gram. Nej, det blir 100 gram per liter.
100 gram, precis.
Så det är ganska, ganska starkt, va? Jag hade 70 gram per liter här, ja. Mm. Ja. Och sen så sköt han in det då. Och hans erfarenhet där var, eller vad de kom fram till, är ju att att det här torrbönaret ger mycket mer kaffearom men ganska mycket mindre kaffesmak, att det liksom inte binder kaffesmaken. Och det är tvärtom när man skjuter in kallbryggt kaffe då, att du får lite mindre arom fast du får mer liksom kaffesmak. Det, liksom, det binds i ölet på ett annat sätt helt enkelt.
Jag har ju varit med om att göra glass med kaffe.
Ja.
Och det är precis samma tänk där. Många har ju just bönorna i smeten. Liksom.
Ja, ja.
Och då får du ju en, ja, men du får ju aromen och du får ju bara en nyans av kaffe. Okay. Liksom.
Ja.
Medan om du har, men, annars så får du ju verkligen en kaffeglass som verkligen smakar kaffe.
Just det. Ja, men lite samma tänk där. Och sen så har vi återigen kommit tillbaka till det här med grön paprika. Det här med antestade även och torrböna med nyrostade samma dag och gamla oxiderade. Just för att det finns någon då teori att du får mer grön paprika om bönan är oxiderad och gammal. Och
hur gammal oxiderad då menar du?
Ja, någon vecka eller ja, nej, jag vet inte hur. Nej, ganska gammal. Nej, någon månad kanske det var till och med. Liksom.
Alltså, men jag menar, då var det normalt köpekaffe så att
ja, precis,
säga. Inte,
ja. Ja,
inte så att han har låtit det ligga i
nej, det här var ju samma kaffeböna från samma liksom, litet kafferosteri då i San Francisco eller var han håller till någonstans som han hade kontakt med. Och för här är det så fattigt, vilket jag tycker är ju rätt, lärde jag ju mig då, att i vanliga fall så vill man som kafferostare så ska man då degäsa, alltså avgasa kaffet efter rostning, att det ska ligga till sig innan man använder det för att det släpper koldioxid. Fattar jag det som. Och det är därför det sitter en sån här liten backventil på många kaffepåsar för att de ska släppa kaffet,
så är det.
Lärde jag mig att det är därför den sitter där, den här lilla chippet som sitter
precis
i påsen. Ja. Men teorin är ju att när du har det nyrostat direkt i ölet, då har det inte oxiderat och det luftas ju liksom, de här bönorna luftas ju i ölet istället. Och där kom han då blint fram till att det var ju mycket, mycket bättre att använda alltså purfärska nyrostade bönor i sitt öl än att använda gamla oxiderare, helt enkelt. Det kan också vara något.
Men tror ni inte också att det är ganska vanligt att bryggare inte kanske har järnkoll på vad det är för kaffe de egentligen har i öl,
absolut,
utan de har ett kaffe bara?
Ja. Jo, lite så. Absolut,
det tror jag. Alltså, nu har ni valt ut tre sorter som ni verkligen gillar det och gjort öl på det. Så hoppas vi att det smakar bra. Men, nej, men hur många gör, och kaffet är färskt, liksom, det är så här optimala förhållanden på något sätt. Medan många väljer, jag vet inte hur det fungerar. Men
man tar vad man har väl lite.
Ja, jag kan tänka mig att det inte är världens omsorg kring just kafferåvaran, liksom.
Ja, nej men det var väl det jag hade att säga. Om just kaffe. Sen kan jag ju då, ska jag gå in på hur jag har gjort mitt öl och vad jag har valt för stil liksom. Eller
ska vi
har ni någon fråga?
Nej, det enda jag kan säga är att jag önskar att jag hade den här informationen innan jag gjorde.
Jag kan ju säga att jag har hittat en del information efter som jag bryggde mitt öl.
Mm.
Så jag hade kanske valt om öl. Jag blev liksom, när jag fick reda på det här att det fanns tioler i kaffe, då kände jag att jag skulle bryta en New England IPA med kaffe. Det har varit jävligt spännande. Med sån här gäst som kan frigöra tioler till exempel. Det hade varit rätt häftigt. Liksom. Men då ska man ju veta att det finns tioler i kaffe som smakar rutten kol. Och då kanske man vill, du vet, ha bundna.
Jo.
Vad ska vi avslöja vad vi har gjort för öl, eller jag tänker att vi kanske ska
avslöja vilket kaffe vi tog och varför vi valde att brygga just den ölstilen.
Ja. Ska jag börja?
Ja.
Jag valde det här kenyanska kaffet. Ichuga. Ja. Valde jag, för jag tyckte helt enkelt att det var det mest som var föll mig bäst i smaken. Tyckte det var otroligt gott. Och så som jag resonerade när jag skulle välja ölstil, så ville jag, vi var lite inne på det, att man kunde välja att göra en ölstil där kaffet kompletterar ölets smak. Men jag valde istället att jag ville göra en så neutral öl som möjligt med så lite smak som möjligt för att få ren kaffesmak liksom. Så jag bryggde en cream ale med i princip noll humle i.
Smart. Mm-hmm.
För att se hur mycket kaffe skulle göra då.
Grymt. Mm.
Så att det bör inte bråka liksom med någon, alltså det är knappt några estrar eller maltsmak eller någon humlesmak alls där i. Så att kaffet, den, jag har med mig både med och utan kaffe.
Ja. Och nu vet vi också, är det acetaldehyd så kan det ju vara från kaffet.
Ja, det beror på.
Ja, men fan vad bra. Spännande.
Så resonerade jag.
Ja.
Mm.
Kan det vara, finnas, börja tänka så här, acetaldehyd. För det brukar ju vara mycket lättare att hitta acetaldehyd, eller det är mycket vanligare i rostad öl, med svart öl.
Ja, du kan tänker det så, ja. Det är fan bra tanke där, att det är någonting som kommer med mejlnödsreaktionen i rostad malt också, ja. Väldigt bra spaning eller fundering där.
Ja, intressant, för annars är det ju ett mellansteg mot att bilda etanol ju. Acetaldehyd.
Ja.
Men det kanske
det kommer, man får de smakerna därifrån.
Nu somnar Johan här.
Ja,
det är spännande.
Ja.
Ska jag ta?
Ja, absolut.
Jag valde det här kaffet som jag fick kastat till mig.
Ja. Du hade inget val.
Nej, jag hade det dåliga ovetet att vara sjuk där ju. Så jag fick Sumatra, Raya Toba Garden. Beskrivs på förpackningen som kryddig, örtig, mustig. Och jag stämde väldigt mycket in på den beskrivningen. Mm. Inte jag, utan jag tyckte att kaffet stämde in väldigt mycket på den.
Det var ju en av de mer kraftfulla sorterna som vi provade, vill jag minnas.
Ja, jag tror att vi valde det också utom en tanke att vi hade liksom olika, du vet, typer av smakintensitet, så vi inte alla stod där med skånerost allihopa.
Mm. Fast det här är ju ganska långt från skånerost.
Jo, jag vet, men du fattar vad jag menar, att vi inte stod med, alla stod med samma kaffefamilj liksom.
Ja, nej, det är ju mer helt klart lättare rostat. Och jag nu, jag tänkte ju lite, alltså det som de flesta använder kaffe till, så är det ju till mörka öl, det är ju till porter och stout liksom.
Ja.
Det är ju, det är där man ser det. Så att jag anade väl att vi, ganska många av oss, skulle glida in mot något annat. Och jag testade det här kaffet faktiskt på en porter som jag hade hemma, men tyckte att det blev klart bättre i en Helles.
Okej, okay. Nästan samma tanke.
Ja, det blev ganska likt. Väldigt ganska likt.
Vad är en Helles?
Alltså en ljus, ljus lager från Tyskland som är ganska
München, mjuk, och, liksom.
Mjuk och snäll. Så. Mm.
Det är det tyskarna dricker dagligen. Liksom. Lunchölen i Bergen.
Deras mellanmjölk.
Ja, lite så. Ja, men det kan jag tillägga också att Scott Janis skrev också, ska man vara bra tanke på. Ska man ha kaffe i en mörk öl så kan det vara bra att hålla nere det rostade. För du får liksom, det blir för mycket kaka på kaka och ha, du vet, rostat plus rostat.
Alltså det tyckte jag nästan tvärtom. Okay. Alltså det när jag testade här nu testade jag med espresso då i en porton. Och då tyckte jag att nej, det där gifte sig mycket mer, tyckte jag.
Okay.
Jag tyckte att det här snarare gick i clinch, men det rostade, hårt rostade. Ja. Så att,
och du körde, hur gjorde du med ditt kaffe, Sebastian, förresten? Det berättade du inte.
Jag bryggde, jag jäste i ett Cornelius-fat och spundade. Mm. Sen förde jag över kolsyrad öl till ett fat med bönor i.
Okej, okay. Så du har torrbönat?
Torrbönat, kolsyrad öl.
Ja. Det var ju riktigt färska bönor med, så då fick du ju kolsyra ifrån bönorna.
Det precis. Det gjorde jag, men vi kan prata lite mer om det sen när vi dricker kanske.
Amen, ja.
Jag
valde ju, vad heter det nu? Ursäkta, Sonora.
Sonora.
Sonora, ja. SL28. Det var från Honduras för mig. Costa Rica. Men jag valde ju det för att det var kanske det fruktigaste och det kaffet som jag tyckte kanske är det mest syra. Liksom. Ganska syrligt och väldigt fruktigt. Och hade ju då intentionerna att jag tänkte att nej, men det här borde jag kunna brygga en schysst IPA på, tänkte jag från början. Hitta en humle som ni gifte sig med.
Mm.
Men sen la jag ner det för jag tänkte att nej, men fan, det kanske blir för syrligt liksom, i en IPA. Liksom. Och sen så kom jag på att jag har ju varit uppe mycket i du vet, Norrland och druckit som man då kallar lappkaffe, men det tror jag man inte får göra längre, men samekaffe med, det vill säga man har kaffeost och torkat renkött i botten på kaffekoppen och sen häller man på kaffe så det blir salt och så man får liksom ni vet inte vad det här är. Så
nej, men jag börjar bara bli rädd för vad det är jag ska få dreja.
Nej, men kaffeost är ju som typ halloumi. Man lägger en bit halloumi och torkat renkött och så häller man på kaffe. Så dricker man upp kaffet och när man väl kommer ner till den här kaffeosten och då slår man liksom renskötarna, slår ju två flugor i en smäll. Man får ju liksom näring i kaffet också, upplött, torkat renkött och den här halloumiosten då, som ju är salt, så kaffet blir ju salt. Så jag har ju då bryggt en saltöl, en gåse har jag bryggt.
Vad spännande.
Och där tänkte jag att det kan ju inte heller syran störa, utan syran kan ju vara till hjälp i det ölet helt enkelt, tänkte jag också.
Bra tänkt.
Så det har jag bryggt då, en gåse. Ja, ska vi prova en i taget eller ska vi hälla upp alla tre samtidigt? Jag har ju faktiskt också Zwei-varianten av min...
Fan vad du kan mycket språk.
tack.
Ja. Jag har lite olika varianter med, men jag har väl en som jag tänker att vi är den som vi börjar med.
Nej, för jag har ju nämligen dubbelbönad och världens första trippelbönade gåse.
All right.
Oh, jäklar. Ja.
Nu kan du fundera på hur man kan göra ett trippelt.
Jag tycker vi testar dem en i taget. Ja. Men först så vill jag springa till kylen och hämta mina flaskor.
Samma. Det var en väldigt snygg, ljus och snygg öl.
Ja, den är snygg och ljus får man säga. Den är gjord på, jag kan dra receptet, grundreceptet lite snabbt då. Det är 30% majsflingor. Mm. Och så är det väl typ 65% pilsnermalt och 5% vinermalt.
Okej.
Okay. Och så är det kanske på 15 IBU eller något sånt där.
Yes.
Mm. Och så som jag gjorde då,
ja.
Jag sa ju det att jag förde över det till ett fat med bönor. Jag hade inte gjort lika bra research som du, så jag hade läst här, 10 gram per liter.
All right. Ja.
I 3 dygn läste jag.
Ja, okej.
Okay. Så min plan var att jag ska ha lite mindre än det och så ska jag ta ut en flaska om dagen och se hur smaken ändras.
All right. Hur hade, många dagar gjorde du det?
Men jag hade 7 gram per liter och så hade det gått då... ett dygn och så skulle jag testa den sent på kvällen och så kände jag satan vad mycket kaffe det var. Men då var jag för trött för att buteljera så jag väntade till morgonen efter, så att den låg i 36 timmar och då buteljerade jag all öl för att jag, det kan inte bli, det får inte bli mer. Så jag tyckte väl att det blev för mycket kaffesmak helt enkelt.
Det är ju rätt kul att det två helt, det är jättehalmgul öl, liksom jätteljus öl. Mm. Och sen så att den ena doftar totalt annorlunda. Det är inte så ofta man ser kaffeöl utav den här färgen.
Nej.
Ja, men det som är det roliga med torrböning är att man får ju, du får ju doften men du får inte färgen. Alltså ja, det är liksom, det blir som en mindfuck liksom. Det doftar ju kaffe och kaffe är man van vid att det ska vara mörkt.
Jag tycker att, konstigt nog, så tycker jag att den med kaffe smakar fläder.
Jag tycker att den utan kaffe smakar ganska mycket fläder.
Alltså?
Det, alltså det med kaffe får ju en lite så här mjukhet i kroppen liksom som...
Ja, lite så. Den känns ju sötare nästan än vad den är. Alltså det är karamelligt.
Jag har med mig lite bönor det, från den påsen som jag använde.
Jo, men den utan kaffe känns syrligare. En liten svaveltouch också som helt försvinner i den med kaffe.
Mm. Och jag tycker också att den är lite syrlig, ja. Jag vet inte riktigt varför. Men
det känns väldigt... Var det chokladigt, ditt kaffe?
Nej, det var mer beskrivet som syrliga hallon och röda vinbär, sådär.
Mm. Jag tycker den syran är lite angenäm ändå, som den har fått ifrån kaffet. Och fruktigheten också. Jag tycker det var gott.
Jag ska säga, jag tycker inte det är dåligt på något sätt. Men jag hade nog velat ha mindre kaffesmak. Okay. Alltså jag tycker den blir, just att det är en så diskret öl i sig, och det var ju det som var syftet, jag ville ju verkligen att kaffet skulle spela huvudrollen, så tycker jag att kaffet verkligen, det är lite in your face. Så nästa gång jag gör det här så ska jag nog dra ner mängden. Jag hade 7 gram per liter, så nästa gång kanske jag ska ha typ 3 då, som du snackade om.
Ja.
Och kanske nöja mig efter ett dygn.
Men jag tycker att den doftar ju mycket, väldigt mycket kaffe.
Mm.
Men sen när man dricker den så tycker jag inte, alltså jag tycker inte att den, det första som slår den är ju inte kaffesmaken, tycker jag. Jag tycker den ligger mer i bakgrunden och liksom i det här eftersläpet liksom.
Ja, när man andas ut lite inom näsan sen, när man har druckit upp det så att säga. Då kommer kaffet tillbaka, det som finns i aromen först.
Det blir som, alltså, du sa att det är en mindfuck, men det är ju lite det, för att det doftar så himla mycket kaffe, men sen smakar det inte alls lika mycket.
Mm.
Jag som kafferostare så tycker jag inte det är för mycket.
Nej,
men det är en bra balans.
Okay, ja.
Risken är att nästan det försvinner helt. Eller det är om man vill ha en väldigt ljus öl som doftar kaffe och sen kanske inte smakar nästan ingenting. Mm. Då kan man ju minska.
Ja.
Tyckte ni att det var gott?
Ja, jättegott. Mm. Mm. Det var ju så grundöl, det är välbryggt och snyggt liksom. Hatten av.
Jag tycker det var jättegott.
Mm. Jag hade gjort cream ale innan, så det var roligt. Den är väldigt, jag vet inte. Det är ju typ som en ljus internationell lager nästan.
Mm. Mm.
Kan man säga att den har hög hinkabilitet?
Ja, det kan man verkligen säga. Det är väl typ så, alltså det är väl både maltnotan och humlen är väl lite som basen i en, vilket är det som använder majs? Mexikansk lager kanske.
Ja.
Bara att den är jäst med US05 då, istället i 17 grader.
Mm. Mm. Nej, men den uppfanns väl av amerikanska hantverksbryggerier för att tävla med de här råfruktslagrarna liksom.
Cream ale, ja. Mm, precis.
Ja, skoj, bra jobbat, fan. Ja,
tack. Riktigt bra. Vi lägger upp våra recept sen såklart också
på receptsidan.
På hemsidan.
Den här mittkök.se.
Mm.
Ska vi se, jag har gjort, jag kunde inte hejda mig riktigt, så att jag har 4 olika varianter.
Okay. Mm.
Men den här, av
samma basöl eller?
Det är samma öl, ja.
Okay,
Sen så har jag, den här är så att säga min öl, kan vi säga. Där har jag bryggt kaffe i den.
Mm.
Det är den som...
Är det den du är mest nöjd med
personligen? Det är mitt tävlingsöl, okay, om vi ska säga så.
Mm.
Sen så har jag då 3 andra varianter. Jag har en med kallbryggt kaffe.
Ja. Mm.
Jag har en med espresso, så det är ju ett helt annat kaffe då. Mm.
Ja, det är inte ens det här Sumatra kaffe.
Nej, okay. Nej.
Och sen har jag en som är... En får ni inte välja. Jo.
Som det är te i.
Nej, den sista får ni inte välja.
Nej, men då jag känner ju...
Den är
ju,
för god.
Mm. Jag känner ju att det har varit roligt att känna skillnaden på kallbryggt och inte kallbryggt. Ja, man kan känna någon skillnad på de två i öl.
Det var ett lätt val.
Ja.
Får jag bara säga en grej här under tiden?
Ja.
Jag blandade mina 2 öl nu.
Då blev det perfekt.
Fan vad bra det blev. Då följde verkligen mig i smaken. Ja, alltså.
Då var det så här 3,5 gram kaffe.
Ja, precis. Ja. I 18 timmar.
Då kör vi faktiskt 3 varianter. Ni får smaka 3 varianter. Ni ska få smaka på den tredje också lite sådär.
Okay.
Bara lite lätt. Ja. Ge mig en öppnare.
Vad är det den vi absolut inte tycker välja?
Ja, precis. Mm. För att den ändå skulle vara med.
Men du har inte öl utan kaffe med dig?
Nej, jag var inte så smart så att jag tog med det tyvärr.
Krävs ju en viss nivå av IQ för att...
Ja. Men ni har faktiskt druckit ölet innan. För detta var min tjeckiska pilsner.
Okej.
Okay. Jag hade så himla lite humle i den så jag döpte om det till en Helles.
Den tredje var mörkare.
Mycket mörkare, ja.
Har ni några spontana
ja, de ser, alltså färgen är ju är det skillnad på. Den sista vi fick är ju bra mycket mörkare. Alla är ju, det går lite, den första är ju ljusast. Tvåan är lite mörkare Och är den det? Trean är mörk. Alltså, jag vet
ganska
inte,
lika.
Kanske de bara för att jag har mer i glaset. Ja. Ja.
Men visst, den trean är ju betydligt mörkare.
Ja.
Det går inte helt att jämföra. Alltså, ni kan jämföra typen, eller ni kan av kaffe i kallbryggda och i den varmbryggda. Men mängden, alltså koncentrationen på det kaffet var är starkare.
Okej, okay, men det är samma mängd vätska du har tillsett till varje flaska? Nej.
Utan jag har snarare försökt komma ungefär till samma smakprofil.
Mm, okay.
Vilken var kallbrygg?
Mitten.
Mitten.
Mm-hmm.
Och så där det är snarare du... typen av karaktär för ni får.
Mm. Jag förvånar mig själv lite faktiskt. Genom att tycka att den här kallbryggda var...
Men det är nog mest kaffekaraktär i den, va?
Mm. Kanske inte så bra.
Ja. Smakar minst öl. Mest kaffe.
Nej, men jag brukar verkligen ha otroligt svårt för kallbryggt. För det är, jag vet inte om det är... Jag försöker tänka det här paprikan ni pratar om hela tiden, vad det är. Mm. Jag tänker alltid att det är så lätt att det smakar alltså så här fadd kaffe som har stått på bänken okay. i dygn. Liksom.
Ja, ja. Mm. Oxiderat. Mm. Och...
Om ni bara jämför ettan och trean. Jämför bara de två ölen.
Mm. Alltså man tror ju på färgen att det ska vara större smakskillnad på dem.
Mm, precis.
Men okej, okay, tre kanske är lite kärvare kan man säga så. Jag vet, men jag vet inte om det är...
Det håller jag med.
Eller om jag...
Det är råare på något sätt.
Ja, eller blir man lurad på något sätt bara för att den är mörkare och tror man att det är mer kaffe i också. Vad säger du Sebastian?
Jag tycker också det. Jag tycker att ett den är den som är mildast i kaffeintensitet eller så att säga. Den hade jag nästan knappt tatt att det var kaffe i om jag hade fått en blint framför mig tror jag.
Men den doftar kaffe?
Ja, det gör det, men inte bara.
Jag var ju ute efter att det skulle vara liksom att kaffet skulle ge en nyans till ölet ungefär. Så att man inte nödvändigtvis skulle säga att det är kaffe i det här ölet. Liksom.
Okay,
ja. Ungefär.
Det blir lite så här cola-aktigt.
Mm. Ja, det håller jag faktiskt med om. Det var en bra beskrivning.
Skillnaderna på ettan och trean, det här ljusa och det mörka där, är bara att det är cinnamar, alltså en svartmalsextrakt i trean.
Jaha, du lurar oss till en jävel. Alltså. Det är jävel alltså.
Det är exakt lika mycket kaffe
alltså.
I de två.
Ah, okay. Fan, sicken lurifax.
Men du tyckte att, Johan, att kallbryggda kaffet...
Ja.
Mm. Men det är väl helt klart tydligare kaffekaraktär i den?
Ja, det tycker jag. Mm. Framförallt i smaken. Alltså, jag tycker att det stannar kvar, kaffesmaken stannar kvar längre. Det här pratar om att det är mer bundet i ölet på något sätt, känns som.
Mm.
Men det kanske är att du har haft det mer också då. Kaffe. Det är mer... kaffe i den, alltså vätska kaffe.
Nej, det är det inte. Det är ungefär halva mängden vätska. Men okay. Däremot blev det, var det ju okay. Kanske starkare.
Ja, okay.
Starkare bryggt.
Starkare bryggt.
Okay. Ja, ja. Ja, jag tyckte nästan den var bäst.
Jag tyckte också det. Och den, jag vet inte om den hade en angenäm syra också. Jag vet inte om de andra hade det.
Ja, skoj. Ja, men det är roligt att man blir så mindfuckad av att du har färgat den här.
Ja.
Ska vi prova en gås?
Ja, det tycker jag.
Mm. Har ni provat någon kaffegås någon gång?
Aldrig faktiskt.
Aldrig.
Jag kan faktiskt tillägga det att den med espresso i tyckte jag själv var sämst.
Den vi inte fick
jag
testa.
Jag sa innan att jag brukar ha espresso när jag gör en stout och sådär. Men i den här ölen tyckte jag inte alls att det blir gott med en espresso i.
Ett eget storglas kanske. Tackar.
Och det var väl just då som jag lite grann kom till den slutsatsen att jag nog ville ha ett lättrostat kaffe till en ljus öl och ett mer mörkrostat kaffe till en mörk öl.
Okej då, min gås.
I alla fall inte ett mörkrostat kaffe till en ljusöl.
Nej, det låter nog bra, ja. Min gås då. Här har jag ju, jag har ju inte med den rena för att jag tänkte lite så som Johans sa att när han brygger kaffe, 95 grader vatten. Det vill säga att jag whirlpoolar, jag har sänkt tempen till 95 grader och sen så hade jag i kaffet och whirlpoolar. Och det gick ju åt helvete för att skiten satt igen såklart. Jag hade liksom, jag har ju ingen bra kaffe kvar, jag har en sån här med knivar. Det var ganska ojämnt krossat, du vet, vissa bönor var för grova och de satte sig som ett smäck i utloppet. Och det var ett helvete. Jag fick sluta med att jag fick, du vet, häverta över ölet till jäskärlet. Och ni som har lyssnat förut och vet att jag försöker undvika syre så mycket som möjligt, så var jag frustrerad och sömlös.
Men var det, hade du inte kylt ölet då?
Jo, det hade jag.
Då vill du väl ändå...
Kylvört. Ja, på ett sätt, ja. Jo, kanske. Ja, men det är ändå ganska nära. Jo, det gör jag. Men det gör jag ju... Syresätter ju... Då vill jag ju ha gässen i direkt, liksom. Eller gärna ha gässen redan i, liksom. Mm. Men skitsam. Men jag, så jag kan inte ha... Jag har ingen ren öl med mig. Utan jag hade ju kaffet i vörten då. Men efter att ha läst den här artikeln då, som jag pratade om från Scott Jenny, så har jag ju både torrbönat och haft kaffe i då i koket för att få lite det bästa från två världar då. Aromen ifrån det torrbönade och du vet, smaken från det jag har haft i koket. Plus då att jag har ju bryggt en gåse som ju är en sur salt öl från början. Syrlig skulle jag vilja säga, mer än sur. Så den här har jag inte surat, jag har inte surat all vört, jag har surat hälften av vörten. Sen pasteuriserat och sen tillsatt till huvudjäsningen liksom, för att få den syrlig och inte sur. Den har ganska hög kolsyrehalt, så jag har gjort mitt gamla sous-vide-trick. Det vill säga, jag har gjort en hemmagjord kaffesirap. Så jag har tagit 100 gram vatten, 100 gram socker och sen 7 gram kaffe. Så jag har liksom bryggt kaffe, kört till 65 grader och sen så flaskjäst med det i den andra. Då. Så det är den trippelbönade då.
Okay. Mm-hmm.
Så då har jag 3 gånger kaffe och den andra är dubbelbönad då med kaffe i koket och i kaffe i whirlpool och kaffe i som torrbönning då.
Mm.
Ja, så får ni se vad ni säger. Jag har även testat att brygga med bovete första gången. ganska otraditionell.
Aha.
Men det kan man göra.
Men du, är det en gås, är det koriander i också?
Ja, rätt koriander. Mm. För att kaffet skulle få skina. Så det är ganska låg beska. Och det är ganska, jag jäste minus 0,5 för att få den ganska ren.
Mm.
Och det är inte jättemycket salt i, tycker jag i alla fall. Ni får säga själva om ni tycker det liksom. Och, yes. den är syrlig och inte sur. Men skitsamma. Ni får vi får vara lite kanske försiktiga här med den här trippelbönare. För jag öppnar den hemma så... Den känns att den har fått mer kaffe för den var piggare den, än den andra.
Okej, okay, jag flyttar min mobiltelefon.
Och din nya dator.
Den står ju på ett annat bord. Är det så, är den så potent?
Jag öppnar den. För det är vanliga, traditionellt sett så är ju gåsen ganska väl kolsyrad dryck. Liksom. Om man tänker på den här originalet från Tyskland eller Goslar.
En dubbelbönare doftar inte mycket kaffe.
Nej, men lite mer smaken tycker jag.
Jag har inte hunnit smaka på den.
Jäklar vad mycket syre som har kommit in i den kände jag.
Du känner det här direkt när det är oxiderat. Det är något som har hävertat. Och jag har ju ändå haft i, tyckte jag då, jag körde ju 2 gram per liter kaffe i whirlpool och 2 gram per liter i torrböning.
Hur länge då?
36 timmar tror jag torrbönade.
Ja.
Var väldigt försiktigt med kaffe i den dubbelbönade. Hade jag inte plockat ut det, tror jag inte.
Är det uttryck ni slänger er med på Gringo ofta, eller dubbelbönad och trippelbönad?
Nej, men från och med imorgon tror jag. Mm. Så kommer vi köra hårt med det.
Singelbönorna snackar vi då på sig om.
Ja. Ja, det är inte, jag luktade på dem hemma och tyckte jag bara, wow, fan vad kaffe det var här. Men
det var det inte.
Nej, jag känner att det är mina mest återhållsamma av de här ölen vi har haft idag liksom. Jag hade kunnat...
I efterhand skulle vi börja med den.
Jag skulle fläskat på med kaffe, känner jag.
Du och jag skulle möts halvvägs, tror jag, kanske.
Men ja. I den trippelbönade tycker jag ändå att det är tydlig kaffesmak.
Det tycker jag också, men jag tycker att den drar lite åt grön paprika mer än etta.
Lite grann, ja. Lite grann.
Mer vegetativ åtminstone, kaffet liksom.
Men den var så otroligt, otroligt uppfriskande, den. Speciellt den, alltså trippelbönade, som hade mycket mer kolsyra.
Ja.
Vilken jäkla...
Det går att dricka
svalkade bärs alltså.
Ja.
Alltså det här var ju sjuko.
Ja, grundölet är jag jättenöjd med. Liksom.
Ja, det var gött. Det var så jävla gott.
Roligt att höra. Ja, det var det.
Men det smakar ju inte kaffe.
Nej, jag vet. Jag är lite liksom besviken på det. Jag skulle fan... jag fegar väl ur lite liksom. Gjorde jag.
Det luktar en del kaffe. Ja, men det är nog samma där. Jag tror inte, hade jag fått en blind så hade jag nog inte tagit kaffe tvunget, kanske. Nej. Men det hade varit kul att jämföra den. Nu fattar jag att det inte är möjligt med tanke på processen då, men testa den mot en obönad öl, så att säga. Obönad är ju...
Nollböna.
Nollböna.
Nollböna. Nej, men den tripplare där är ju lite mer så här tropisk på något sätt i sin karaktär. Ja. Så man kan ju ana då eftersom man kan
hoppas
kan
att det är kaffet. Ja,
man vill tro det. Ja.
För det är ingen humle i huvud taget. Det är ingen humlearom eller någonting. Utan kommer det något fruktigt, liksom jäst med US05, ren jäst i 17 grader.
Okej, okay. Ja, det är en fruktighet tycker
jag
absolut.
Precis. Då måste det vara från kaffet nästan. Liksom. Mm. Annars så har jag ju... gjort bort mig på något sätt.
För tvåan är ju den dubbelbönare där. Är ju lite syrligare.
Ja.
Eller den är lite rundare, trean där.
Okay, ja.
Av kaffe tycker jag.
Ja. Det kanske kan komma från de här melanoidinerna man får ifrån kaffet då, på något sätt som ger någon upplevd sötma liksom, åtminstone.
Men jag vet inte om jag lyssnade slarvigt. Du kanske sa det, men den här enkelbönade.
Det har jag inga.
Var du inte nöjd med kaffeprofilen i den? Eller var
nej,
det...
jo, nej, men det var ju det här jag läste då. Att det bästa är ju då att göra både och.
Okej. Okay.
Mm. Tänkte jag då.
Ja.
Och sen
ja.
Så körde jag lite på hans Scott Jannis siffror då. Mm. Det vill säga 2 gram per liter utav varje liksom, ungefär.
Mm.
2 gram...
två gram per liter i Whirlpool och 2 gram per liter torrbönat då. Så egentligen då du vet.
Men maler du kaffet sen? Var det malt kaffe? Det var det va?
I koket, ja.
Ja, det var...
ja.
Men när du torrböna så är det hela...
Hela bönor, ja.
Det hade jag precis, i min med när jag torrbönade.
Mm. Ja. Och sen så hade jag då en flaskjäst med kaffe i den där. Så där ska ju alla aromer vara... slutna på något sätt då.
Mm, mm.
Eller stanna kvar om att försvunnit under jäsprocessen eller någonting sånt där.
Mm.
Och det är väl det som kanske är, för jag vet inte hur mycket om man har kaffe i koket liksom. Frågan är hur mycket utav kaffearomen som försvinner med kolsyran i jäsröret liksom, som bubblar ut. Det är kanske därför som det kanske är bättre med torrbön eller ha kaffet senare i processen då det är slutet, då inte koldioxiden kan skrubba bort.
Om du aromen, köper en så. Riktig kvarn så kommer du ju få reda på det.
Ja. Ja. Så vet man inte, den här kaffekvarnen jag har hemma, den kör jag med sichuanpeppar i också.
Just det. Jag kunde ana en svag ton av sichuanpeppar.
Det är min hussmak.
Vad kan vi dra för lärdomar då?
Det är ju roligt att på ett sätt att ingen av oss valde ett mörkt öl liksom.
Ja, alla ville vara lite speciella.
Alla ville vara, nu ska jag vara unik här. Och. Mm. Lite tråkigt är väl att ingen valde ett välhumlat öl liksom. Det här var skoj om någon hade kört, du vet, försökt att gifta kaffet med humlesorter liksom.
Jo, men precis som du säger att man inte måste ha kaffe bara i mörka öl.
Det nej, var exakt. Väl den, verkligen. Det är väl lärdomen. Det går att
brygga. Alla dessa ölen funkar ju liksom.
Det är ju skitgott, ja. Verkligen. Exakt så.
Och att det är ganska stor skillnad tycker jag också på just de här lättrostade och de hårt rostade.
Ja.
Mm.
Ja, verkligen. Stora.
Ja. Mm. Ja, men bra jobbat. Och sen så känner man ju att hade inte ni lyckats rosta de här kaffebönorna så bra, så hade det där ölet varit odrickbart. Ja. Liksom. Just det. Ni räddar ju...
Eller hur?
Kaffet räddar bärsen.
Kontentan. Men det är ju kul att dricka kaffeöl som är sådär... törstsläckaröl. Det tänker man ju inte på. Kaffe tänker man ju alltid på att det ska vara så här tunga öl och till desserter och sådär. Men det är ju jävligt kul att man faktiskt kan brygga soläl.
Ja, verkligen.
Presso tonic är väl kanske lite åt det hållet.
Just det.
Presso tonic?
En espresso med tonic.
Okej.
Det är rätt gött faktiskt.
Det är sjukt gott.
Jag har aldrig talat så.
Alltså världens enklaste. Ja. Massa is, dubbel espresso, på med tonic.
Är det sant?
Klart.
Är det sant?
Alltså det är otroligt gott.
Fan. Det var helt nytt för mig. Fan, vad glad jag blir. Ja. Älskar ju tonic och älskar espresso.
Lägg det bara inte på flaska och tryck igen korken.
Nej, då.
Det är en olycka.
Det blir det. Okej. Okay. Det lät som självupplevt.
Absolut.
Ja, men det får jag testa. Det låter ju svingott. Har vi... mer att säga?
Nej, jag vet inte. Johan kanske vill... han har ju ett tillfälle att promota Gringo lite om han vill.
Alltså jag är så sjukt dålig att promota mitt egna företag. Men... nej, det vill jag inte. Men jag tycker att det borde komma fler öl med kaffe som inte är stout. Det har jag verkligen saknat. Mm, och varje gång det är någon sån här ölbryggare som kontaktar oss men vi ska göra en öl med kaffe, och så då får man ju så här lite ett svagt hopp om att det ska vara något annat än stout. Men det är ju alltid stout nästan. Det är tråkigt liksom.
Ja, våga brygga ljusöl.
Ja. Du nämnde ju det också.
Men det blir ändå inga konst, alltså det behöver inte bli några svåra öl. Bara för att det är en ljus öl med kaffe. Jag tycker inte någon av de här, det var inga svåra öl så att säga.
Vem som helst skulle
kunna dricka de här.
Ja, verkligen. Och egentligen är det ju liksom inget, det behöver ju inte... Ja, men det är väl nu i den här sista får vi ju nästan... Ja, men vi får leta efter kaffesmaken. Men någonstans är det ju ändå bryggd med kaffe och alltså den...
Tre gånger ändå, till och med.
Ja, och vi känner ju mellan tvåan här och tripplare att någonting händer ju. Ja. Och det är väl bra så liksom.
Ja.
Mm.
Ja, skoj.
Bra, men då kan ju vi säga två saker här. Den första grejen vi kan säga är att i och med att alla restriktioner har försvunnit så blir vårat event av.
Ja, precis.
Den 4 april.
Söndag klockan 3.
Klockan 3. Då ska vi säga nu vad det är vi har hittat på.
Ja, men det får vi göra. Det är väl dags.
Då kommer vi ha en väldigt unik upplevelse för de som hinner haffa en biljett. Vi har hyrt en spårvagn som kommer glida runt i Göteborg i 2 timmar.
Mm. 2,5 timme till och med.
Och vi kommer köra lite livepodd där inne. Det kommer bli en ganska sköjsam stämning, tror vi. Vi kommer hitta på lite quiz och vi kommer ha gäster och...
Förhoppningsvis så kommer väl en och annan ta med sig någon öl också.
Ja, det uppmuntrar vi verkligen.
Som man kan bjuda runt på. Mm. Och det gör ju vi med, naturligtvis.
Och biljetterna släpper vi då som sagt först via Patreon då. Så att de som är betalande lyssnare har en möjlighet att haffa biljetter först. Och det är väl, vi snackar väl kring 50 biljetter.
Ja.
Så det är en väldigt liten skara. Men desto mysigare.
Intimt.
Och sen tänker vi då, för det här sker på eftermiddagen, så tänker vi att efter det så, när vi har åkt klart, så går vi till någon pub och fortsätter där för de som vill mingla runt lite. Vi kommer inte livepodda där på puben, tror jag inte.
Nej, men vi kommer kanske prata om livepodden.
Ja, det kanske vi kommer göra.
Jag vet. Ja, nej, men det har varit, det blir jätteskoj tror jag. Ja. Och även se våra lyssnare, det kommer bli roligt.
Verkligen.
Och nervöst.
Sen den andra grejen vi ska prata om, det är vad händer nästa, eller snarare så här. Vilken ölstil ska vi prata om nästa gång?
Det blir ingen ölstil.
Va?
Nej.
Det blir en ölbryggningsstil.
Ja.
Mm.
Kan man säga.
Jajamän.
Vi ska vi säga vad vi ska prata om?
Ja, det gör vi. Mm. Vi kommer att prata om... vi kommer inte att få ordet bara för det.
Extraktbryggning,
ja. Precis. Mm. Vi har fått till oss lite olika såna här ölsiraper som vi ska blanda ut i vatten och jäsa och se om det blir öl av det.
Back to basic, helt enkelt. Mm. Mm.
Jag har aldrig gjort det innan, så mycket spännande.
Ja. Får lyssna på en. Men Max Romeo, one step forward, two step backwards, blir det.
Ja, kanske lite, det. Ja, faktiskt. Mm. Ja. Mm. Nej, men gött.
Ja, ja, vi tack ska ju tacka Johan.
Tack så jättemycket. Mm.
Applåd.
Det var väldigt kul. Tack. Ja.
Och tack för det här grymma kaffet och den här kaffeupplevelsen som jag och Simon, nej, jag och Sebastian fick uppleva.
Ja, det var riktigt, riktigt roligt, kul faktiskt.
Mm. Och jag ställer bilen här och går.
Ja,
det.
Ja. Ja, bra. Det kan jag uppmuntra alla som har möjlighet att göra en sån provsmakning. Gör det. Ja. Jäklar vilken ögonöppnare det var.
Ja, precis. Det är skillnad på kaffe och kaffe.
Verkligen. Mm. Kul. Bra. Ja, men då tackar vi för idag. Tack. Och så hörs vi om 2 veckor.
Ja. Gör vi.
Hej!